Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med det sista kapitlet i Korinterbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok ifrån det gamla testamentet igen. Och då har vi nu kommit till Esra bok. Esra som har skrivit den här boken har väl kanske inte fått den uppmärksamhet som han egentligen förtjänar. Han var en av Hilkias efterkommande. Hilkia var ju den som fann Herrens lagbok på kung Josias tid. Efter att man gjort en insamling till Herrens hus så blev det man samlat in överlämnat till överste prästen Hilkia. Och när han skulle ta ut pengarna och ge dem åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus så fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som vi minns från andra krönikebokens 34 kapitel. Överste prästen Hilkia var farfars far till Esra. Esra kunde inte göra tjänst som präst under den tid då Israel var i fångenskap i Babylon. För det fanns inget tempel, det hade blivit ödelagt. Men Esra använde tiden till att studera Guds ord. Och Esra kapitel 7 säger att han var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, står det. Väckelser och reformer var det som kännetecknade Esra liv. Och väckelsen började när Esra läste Herrens ord för folket, som vi ska se när vi kommer till Nehemja bok kapitel 8. Först studerade Esra personligen ordet. Sedan gav han det vidare till folket. Esra och Nehemja böcker handlar ju om judefolkets förlossning från fångenskapen i Babylon och måste förstås utifrån det vi sett i krönikerböckerna. Esra släktsrötter går helt tillbaka till överste prästen Aaron. Även om både Esra och Nehemja böcker är en mosaik av olika händelser, så går det en röd tråd genom allt som berättas. Och det är hur Gud uppfyller de löften som han givit folket genom profeterna. Och på Esra initiativ så tog man ett uppgör med blandäktenskap. Dessa upplöstes och respekten för Guds ord återupprättades. Ordet från Gud är också huvudtemat i Esra bok. Och nyckeln till Esra bok finner vi i Esra kapitel 9, vers 4, som talar om alla de som fruktade för vad Israels Gud hade talat. Alltså respekt för ordet från Gud. Och Esra kapitel 10, vers 3, som talar om att sluta ett förbund med Gud i kraft av Herrens rådslut och de män som fruktar för vår Guds bud. Kort sagt, Guds fruktan och vilja till att inrätta sina liv efter Guds ord. När vi avslutade andra krönikerboken så såg vi hur sydriket och även judarike bortfördes i fångenskap för 70 år. Och vi har inte hört ett enda ord om deras situation från det ögonblick då de blev bortförda och tills Esra nu beskriver deras historia. Den skriftlärde Esra och lekmannen Nehemja var ett team som verkligen tillsammans blev använda av Gud när Jerusalem och templet skulle återuppbyggas. Och även som bibelböcker så hör de ihop Esra och Nehemja. Dessa två Herrens tjänare som verkade tillsammans på ett sådant sätt att både templet och Jerusalems murar återuppbyggdes. Haggai och Zakaria var ett annat team som samarbetade bra. De inspirerade och uppmuntrade folket. Ja, faktiskt uppmanade folket att bygga upp templet igen. Haggai, han var den praktiska personen som vi ska se när vi kommer till profeten Haggai bok. Den brand som fyllde Haggais hjärta, det var tanken på att återuppbygga templet. Det var hans passion. Han var en praktisk och realistisk man som helt enkelt gick ut ifrån att 2 + 2 = 4. Det var hans utgångspunkt. Han var varken romantisk eller poetisk, men verkligen praktisk. Zakaria å andra sidan var den som såg syner och fick visioner. Haggai hade båda benen på jorden. Zakarias blick såg syner och uppenbarelser från Gud. Som till exempel när Zakaria såg himmelens 4 vindar i form av 4 hästar med vagnar. Och hästarna var röda, svarta, vita och fläckiga. Något sådant ville aldrig Haggai se. Men det intressanta är att Haggai, så praktisk och jordnära han nu var, tänkte aldrig på templets mått eller dimensioner, eller på att man måste ha en solid grund under det, eller att det måste vara dörrar i templet som kunde stängas och låsas. Haggai och Zakaria utfyllde varandra på ett fantastiskt sätt. De hade båda olika uppgifter och totalt olika utrustning. Som Paulus skrev i 1 Korinthierbrevet 12, verserna 4-7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Haggai och Zakaria, den praktiske mannen och poeten, måste vandra hand i hand och jobba tillsammans. Det är Guds ordning. Som det står i Esra 5:1. Men profeten Haggai och Zakaria, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn. Egentligen kan du läsa både profeten Haggai och profeten Zakaria parallellt när vi nu vandrar genom Esra bok. För alla tre böckerna är skrivna i skuggan av templets återuppbyggnad. Esra bok delar sig naturligt i 2 delar. Först det första återvändandet från fångenskapet under ledning av Jesua och Zerubabel, då cirka 50 000 återvände, kapitlen 1-6. Och det andra, det återvändande som leds av Esra, kapitlen 7-10. Med Esra börjar ett nytt avsnitt i den judiska historien. Övergången från profeternas tid till det skrivna ordets tid. Vi möter redan från början vittnesbördet om vilken viktig och stor betydelse det skrivna ordet har när det gäller återupprättandet och återuppbyggande av Guds församling. Och i många församlingar idag är väl just det svagheten. Att man antingen har sin blick i den tid som var eller i den tid som man drömmer om ska komma. Istället för att ha sin blick och sitt hjärta i det skrivna ordet.
När överstigen tunga skuggor falla och varje jordiskt hopp har lagt sig grav, då stråla Bibelns löftes stjärnor alla. De löften som i ordet Gud mig gav, Guds löften hålla, var den jag mister, var den som brister, det brista är. Om himlens stjärnor en slockna alla, Guds löften falla aldrig, nej.
Vi lägger märke till att det sista kapitlet i andra krönikerboken, det avslutades med det ord som inleder Esra bok. Och genast så riktas vår uppmärksamhet mot det skrivna ordet. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 1. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Kores ande så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande. Även den persiske kungen Kores blir nämnd. Han är känd som grundläggare av det persiska världsriket. Kores rike, det omfattade hela främre Asien. Han var känd för sin toleranta och humana hållning, vilket ju också kom judarna till godo. Han var en av de mest upplysta regenter i forntiden. Och profeten Jesaja profeterade långt innan Kores blev född. Jag läser Jesaja 44, 28. Jag är den som säger om Kores, han är min herde, han ska fullborda all min vilja, och han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet, din grund skall återbli lagt. Den profetian kom alltså cirka 200 år innan Kores kom till makten. Och Jesaja fortsätter i kapitel 45 och vers 1. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand, då jag nu vill slå ned folken inför honom och lösa svärdet från konungarnas höft, då jag vill öppna dörrarna för honom så att inga portar mer är stängda. Kores var förebild till den kommande Kristus. Daniel, som var premiärminister i Kores regering, har uppenbart förmedlat både kunskap och insikt om den enda sanne Gud till kung Kores. Kores visste vad han gjorde när han proklamerade att Israel skulle återvända till sitt land. Och Esra kapitel 1, vers 1 säger oss att det var Jeremia profetia som genom detta gick i bokstavlig uppfyllelse. Jeremia hade förkunnat att fångenskapet skulle vara länge, men inte evigt. Och nu skulle tröstens ord från Jeremia bli en verklighet. Vår bibel innehåller historia och det uppenbarar Guds vilja, men det är också något mer. En stor del av skriftens budskap är profetiskt och pekar framåt. Esra kapitel 1, vers 1 är alltså något av det som är uppfyllt. 70 års fångenskap är nu över. Och Kores proklamerar rätten för Israels barn att vända tillbaka till sitt land. Men det var tyvärr få som återvände. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 2. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Alla riken på jorden. talar naturligtvis om den då kända världen. Och vi ska lägga märke till den bekännelse Kores kommer med. För det är en offentlig bekännelse, att det är Gud som har gett honom allt han har. Och så säger inte Kores, nu har jag fått en idé. Nej, säger han, Herren har befallt mig. Det vill säga, även om jag är den mäktigaste i världen, så måste jag lyda Gud. Vi ska lägga märke till uttryckssättet Herren, himmelens Gud. För det är första gången efter att templet är byggt som vi möter det uttrycket. Och det sker alltså här i Esra bok. Templet hade ju blivit ödelagt, så man kunde inte längre kalla honom han som tronar på keruberna. För ifrån att ha varit en gud som bodde mitt ibland sitt folk, så hade deras olydnad brutit förbundet, så att härligheten blev borta från Israel och Gud blev himmelens gud. Men om än Kores var en hednisk kung, så bekänner han inför alla att det är Gud som befallt honom att bygga upp Jerusalem igen. Och vi läser vers 3. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom, och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels, Guds hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Genom kungöringen av kung Kores förkunnas även för Babels folk att Herren är den Gud som bor i Jerusalem, och det är de bortförda som är hans folk. Därför ges alla av judisk härkomst rätt till att återvända. Vi lägger märke till att Gud gav Kores befallning om att bygga upp Herrens hus. Men Gud befaller inte sitt folk att resa till Jerusalem. Han bara ger dem rätten att återvända. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Men det är inte alla som har fått lov att återvända som gör det. Och då säger kung Kores att den som nu stannar kvar måste vara klar över att där han bor som främling ska han av sina grannar samla in silver och guld, gods och boskap, som ska sändas med dem som drar upp till Jerusalem. Vi läser Esra kapitel 1, verserna 4 till och med 6. Och var än någon nu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap. Detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor. Detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav. Som jag tidigare nämnt så var det faktiskt en minoritet av judarna som återvände. Och jag vill inte uttala mig för mycket om de som blev kvar i Babel av en eller annan orsak. Men vi kan i alla fall säga att Gud ville att de skulle bryta upp och resa. Men de flesta valde alltså att inte göra det. de hade slagit ner sina rötter i Babylon. Jag tror att många av dem hade blivit så ett med livet i Babylon, med välfärden, bekvämligheten, den överflödande rikedomen och allt annat som Babylon kunde erbjuda, att det därför blev svårt att bryta upp när möjligheten kom. Många var ju faktiskt födda under fångenskapen och kunde inte förstå varför Jerusalem och Kanaan var deras rätta hem. Andra hade lyckats ganska bra och blivit välstående medborgare. De kunde inte tro att det kunde vara Guds vilja att de nu skulle resa. I alla fall var det inte den rätta tiden nu. Och det är ju inte min uppgift att hävda att dessa som stannade inte längre var i Guds vilja med sina liv. Men vad jag vet, det är att när vi kommer till Esters bok ska vi upptäcka att det vi läser om dessa som stannade kvar inte är någon vacker historia precis. Vid den tiden hade de i alla fall kommit ut ur Guds vilja. Men positivt kan vi ju säga att det tydligen inte var någon fientlighet, inte heller något av splittringens ande mellan de som drog ut till Jerusalem och de som stannade kvar. De som blev kvar gav själva och samlade dessutom in gåvor från vännerna runt omkring. Och de som reste tog emot gåvorna med tack. Och jag tror inte att det är fel att överföra detta till situationen med missionärer som sänds ut i missionsmarken. Jag tror inte att alla kristna är kallade att resa ut som missionärer. Men vi är alla kallade att stödja missionsarbetet genom våra förböner och genom våra gåvor, så att evangeliet om Jesus kan nå ut till alla stammar, folk och tungomål. På Esras tid så var det folk som återvände faktiskt för det mesta bland de fattigaste. Och bland de som reste var huvudmännen för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna. Alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga Herrens hus i Jerusalem. Vi lägger märke till att Benjamin följer Juda även denna gång. När Davids rike splittrades och de flesta stammarna gjorde uppror, så förblev Benjamin i Judarike. Även om också dessa stammar i perioder föll djupt i synd och avgudsdyrkan, så vände de aldrig ryggen så fullständigt som de övriga 10 stammarna. I den 25:e saltarsalmen står det i verserna 8 och 9: Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Och Juda och Benjamin var bland dessa, liksom prästerna och leviterna. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 7. Och kung Kores utlämnade det kärl till Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin Guds hus. Hur hade Kores fått tag i dessa kärl? Jo, de hade använts och vanhelgats av Belsassar vid den fyllfest som han hade den natten då Babylon angreps av Persiens och Mediens krigsherrar. Daniel beskriver det så här i Daniel kapitel 5, vers 2 till och med 4. Medan nu Belsassar var under vinets välde, befallde han att man skulle bära fram det kärl av guld och silver som hans fader Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle så kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricka. Då bar man fram det gyllne kärl som hade blivit tagna ur tempelsalen i Guds hus i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. Medan de så drack vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Den natten så besegrades Babylon. Och den persiske kungen satte undan dessa kärl. Och när Kores blev kung fanns dessa kärl som en gång hade helgats för Herren nu där i det persiska riket. Och vi läser i Esra kapitel 1 verserna 8 till och med 10. Dem utelämnade nu Kores, kungen i Persien, åt skattmästaren Midreat, och denne räknade upp dem åt Sesbassar, hövdingen för Juda. Och detta var antalet av dem, 30 bäcken av guld, 1000 bäcken av silver, 29 andra offerkärl, 30 bägare av guld, 410 silverbägare av enklare slag, dessutom 1000 andra kärl. Kärlen av guld och silver utgjorde tillsammans 5400. Allt detta förde Sesbassar med sig när de som hade varit i fångenskap drog upp från Babel till Jerusalem. Allt jag vill säga här är: Gud styr historiens gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv. Och låt det skrivna ordet få stor plats i ditt liv. För där uppenbarar sig Gud, och Gud är god.